With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kära dagbok, nytt år. Tycker alltid det finns något fint med avslut och nystarter. Som en andra chans att få nytt fokus, välja någonting bättre för en själv, lägga sorger och bedrövelser bakom sig om man kan. 2019 har för mig personligen varit helt fantastiskt och jag har också stora förhoppningar på 2020. Kan livet vara så här flott som det är för mig just nu? Man blir ju rädd då också att någonting dåligt ska hända. Hej och välkomna avsnitt 90 av podden Jag vill ha barn. Idag är jag i studion med ingen mindre än Jonas Linander Manfred. Hej!
Hej Silla!
För er som hängde med i höstas så känner ni Jonas. Han har varit på besök 3 gånger. Jag har ju tyckt att det har varit helt underbart att du har varit här. Och det har även lyssnarna tyckt.
Vad roligt.
Men så att nu har vi bestämt, du och jag, att det ska vara liksom som en rutin att du kommer tillbaks.
Ja, med glädje.
Känns det bra?
Ja, det känns bra.
Nytt år innebär också att vi som jobbar med podden har bestämt att göra lite förändringar. Och då innebär det att vi kommer överge det här med månadsteman som vi haft hela förra året. Jag vet att det är många av er lyssnare som har gillat det. Men jag känner att det är viktigt att alla med barnlängtan kan ta till sig av alla avsnitt. Och att det inte ska bli att man ska få vänta en månad på att det som man själv vill lyssna på ska komma tillbaks på något sätt. Och det känns också viktigt i podden att vi hela tiden får träffa personer som är mitt i sin barnlängtan. Som ju tyvärr inte jag kan bjuda på längre. Så intentionen för våren 2020 är att vi ska få följa 3 olika konstellationer eller personer av barnlängtare. Jag tänker mig till exempel 1 heteronormativt par, 1 gaypar och 1 självstående. Är du en av de här som vill dela med dig av din barnlängtan så bara hör av dig på info@jagvillhabarn.com.
Spännande.
Eller hur?
Ja, gud, vilken bra idé.
Men däremot, med det sagt, så tycker jag också om återkommande gäster. Så därför kommer du, Jonas, komma hit typ 1 gång i månaden eller något sånt där. Mm. Och då får vi också chansen att lyfta den terapeutiska processen regelbundet. Vilket ju jag tycker är viktigt, för det är typ poängen med den här podden från början. Och sen så kommer ju såklart Annika Leone komma på besök.
Vilket år framför dig.
Eller hur? Du är med, Jonas.
Ja, jag är med.
Och sen en sak till som jag har tänkt på. Eller egentligen är det faktiskt min underbara redaktör, klippare och medproducent Magnus som jag vill skicka en wee-hoo till. Han har ju kommit på att det här med att jag läser lyssnarnas mejl, det är ju ganska tråkigt. Mm. Man vill ju att lyssnarna själva ska läsa sina mejl.
Just
det. När ni som mejlar mig frågor, kan ni inte också spela in er själva? Alltså göra en sån där röstmemo på era telefoner och skicka med. Och så säger ni, så skriver ni i mejlet om ni vill vara anonyma eller inte och sådär. Och nästa tanke skulle kunna vara att jag också ringer upp.
Mm, exakt, jag tänkte precis på det.
Eller hur?
Ja.
Nej, men till exempel du och jag när vi sitter här, Jonas, kan ringa upp en lyssnare som har... som har kommit med en specifik fråga. Och så kan vi diskutera med det. För jag tycker ofta det är så här, när man får en fråga så vill man ställa massa motfrågor. För man vill ha mer information.
Ja, absolut. Och det öppnar ju upp också för hela landet.
Ja.
På ett fantastiskt sätt.
Precis. Som ett första steg så vore det underbart om ni alla ville spela in era frågor och skicka dem. På mejlen info@jagvillhabarn.com. Nu vill jag prata med dig, Jonas. Hur är läget?
Läget är bra.
Har du haft en bra jul och nyår?
Ja, det har varit fantastiskt. Det har varit jätteskönt. Herregud, verkligen. Mycket, mycket, mycket bra. Vila.
Har du varit helt ledig?
Ja, eller ja,
När man pluggar är man ju liksom aldrig man riktigt ledig, för man vill ju läsa hela tiden.
Ja, och grejen är, jag har ju en tenta nu liksom andra veckan i januari.
Ja, för din termin går ju över till januari.
Exakt.
Ja, så men så jag ledig
är du inte. Jag har inte haft några lektioner, inga föreläsningar, inga seminarier.
Vad gör du om du är helt ledig en dag?
Ja, då ligger jag mest i soffan och kollar på Netflix, tror jag. Precis kollat på en serie för att det är Mars. Har du sett den?
Nej.
Som är som hälften drama, hälften dokumentär.
Okay.
Det är hur man ska kolonisera Mars. Där jag fastnade redan. Jag såg liksom hela första säsongen på typ 2 kvällar. Jag kunde inte sluta.
Du, vad pågår annars i ditt liv just nu?
Nej, just nu så är det ju nytt år och ny termin. Mm. Så jag börjar snart fjärde terminen på psykologprogrammet.
Mm.
Jag ska läsa hälsopsykologi.
Alltså nu presenterar ju inte jag dig, Jonas. Eftersom jag tänker att nu har du varit med 3 gånger och vi har presenterat dig alla 3 gånger. Så ni som är nytillkomna, ni får helt enkelt gå tillbaka och lyssna på de gamla avsnitten. Du, Jonas, jag tänkte att vi, eftersom det här är första avsnittet 2020, så tänkte jag att vi skulle summera lite. Vad som var det bästa och sämsta med 2019 och vad vi ser fram emot 2020. Och vi har också frågat lyssnarna om det här på Instagram. Så vi har också fått en massa fina saker från andra människor. Om du ska börja, vad är ditt sämsta med 2019?
2019 var ett ganska tufft år faktiskt.
Mm.
När jag tänker tillbaka på det så var det nästan som att man höll näsan över vattenytan. Packat år skulle jag säga. Sjukdom, familjemedlemmar som har fått cancer, psykisk ohälsa. Så det har varit ett tufft år faktiskt. Mm. Det är liksom...
Känns det som att du är på andra sidan eller är du mitt i det nu?
Ja, på väg ur det skulle jag säga.
Så det är ju ändå hoppfullt.
Jag har hopp för det här året kan jag säga.
Ja.
Men sammanfattningsvis så var det ju sjukt mycket spännande saker som hände förra året. Men det var nog ett av de mest hektiska åren, tror jag.
Mm. Vad har du lärt dig?
Att andas. Mm. Ta dag för dag.
Så bra lärdom.
Jag kunde andas. Nej, men jag har lärt mig att inte planera för långt fram. Mm. Att bara ta det dag för dag, vecka för vecka. Det är egentligen det som är devisen för 2019, tror jag. För
det har inte gått att planera. Det är faktiskt en väldigt bra... devis alltid egentligen.
Ja, kanske. Men jag är ganska så här framåtblickande.
Jag är också som det. Jag tycker om att planera och ha saker att se fram emot. Och så
det är skitsvårt att inte liksom kunna ha så här godbitar som hänger framför dig som du kan längta till.
Liksom.
Det kan man ju fortfarande ha. Fastän att det är
tråkigt om de hela tiden måste ändras och sådär då.
Ja.
Det blir ju aldrig som man har tänkt sig.
Nej, exakt. Vad var det värsta för dig?
Alltså det är så intressant för det är typ precis tvärtom mot vad du säger. Men jag tror, jag har ju haft ganska många år innan 2018 ska jag säga. Där det har varit så här, ja det här året blev inte mitt år heller. Mm. Och lite så här, när är det min tur? Och jag och min bästis brukar säga det. Ja, det blev inte det här året heller. Men nu har det faktiskt varit det. 2018 föddes ju min dotter. 2019 är ju typ mitt första år som förälder. Och det har ju på alla sätt varit mycket enklare än vad jag tänkte. Och mycket roligare än vad jag tänkte. Och jag tror att det var för att jag verkligen var förberedd på det värsta. För det har egentligen inte varit superlätt. Men min känsla är att det har varit superlätt. Och det har väl att göra med att jag är så förbövlen tacksam att... Att det faktiskt har hänt. Liksom. Ja. Det som är då faktiskt det sämsta är att hur dålig jag är på att njuta av att jag har det bra.
Mm.
Alltså att jag hela tiden, precis som i min dagbok här i början, att så fort allting är bra så tänker jag ändå så här, fast nu kommer ju något snart gå åt helvete.
Mm.
Och det tror jag är från alla åren av kämpande och alla misslyckanden och allting. Ja. Att jag liksom satt sig, att räkna inte nu med att det här kommer gå, för det gör det ju inte. Typ. Så min lärdom är ju att passa på att njuta när det är bra. Liksom. Ja. Du vet att Liv började på förskolan när hon var mindre än 1 år gammal.
Ja.
Och att det gick så smidigt. Hon har liksom varit frisk ända till precis dagarna före jul. Ja. Jag vabbade ingenting de första månaderna. Jag trodde ju egentligen inte hon skulle börja förrän nu i januari. Och jag trodde inte jag skulle börja jobba förrän nu i januari. Och att jag har kunnat jobba i flera månader och liksom tjäna pengar för att beta av min skuld och så.
Ja.
Det är ju helt fantastiskt.
Ja, gud.
Så att mitt sämsta var att jag var dålig på att njuta.
Ja.
Om det nu är. Det känns som en omskrivning om någonting bra. Men det är lite så det är. Det var ett fint år.
Men vi är verkligen alltså yin-yang mot varandra. Ja. För jag har haft sådär att jag har tänkt, ja men snart blir det bättre.
Ja, det är intressant alltså. Du, jag ska också berätta lite vad lyssnarna då har skrivit på Instagram. Väldigt många har ju svarat då att de fortfarande inte har blivit gravida som det sämsta, såklart.
Klart.
Här är en som har skrivit så här: alla miljoner tårar i kampen, den psykiska terror man tvingas gå igenom som långt ifrån alla förstår.
Mm.
Alltså, relate på det. Det är flera som lyssnar på podden som har fått sina barn och som har börjat jobba och tycker det är tråkigt.
Mm.
Det var det sämsta. Och upplever också flera som har skrivit om, precis som du berättade om, många i sin närhet som har fått cancer och sådär.
Mm.
Och här är en som har skrivit så här: att det känns som att vänner försvunnit under detta år, en ensamhetskänsla.
Mm.
Den känner jag också igen med hur det är att leva med barnlängtan.
Mm.
Att det liksom förändrar ens relationer.
Därför att man är så inne i den processen.
Jag tror det. Man orkar liksom inte upprätthålla alla sina relationer. Och man har kanske också ganska höga krav på de relationer som man har. Med all rätt, tycker jag.
Exakt.
Men sen är det också några som jättegulligt har skrivit åt sina kompisar. Så här. Det sämsta med 2019 var att min vän som längtat i 10 år fortfarande inte har blivit mamma. Då blir man ju så rörd över.
Mm.
Alla misslyckade försök, många som har skrivit. Ja, det är väldigt många som har skrivit att ingen av mina IVF lyckades, att ingen av mina sexinseminationer lyckades.
Mm.
Många klagar på sömnlösa nätter.
Mm.
Men så fint i alla fall med alla som delar med sig, tycker jag, av vad som har varit det jobbigaste med 2019. Vad var det bästa med 2019?
Ja, vad var det bästa för dig? Du har redan sagt det.
Jag har ju typ redan sagt det. Alltså, men jag kan säga igen att jag är mamma.
Uh-huh.
Att min unge är så sjukligt gullig.
Uh-huh.
Och liksom rolig att hänga med.
Mm.
Att ingenting av de farhågorna jag hade innan.
Mm.
Alltså med tanke på att hon har kommit till, att hon inte är min genetisk och sådär.
Mm.
Att det liksom finns ingenting med det som påverkar på något sätt. Hon är ju bara min till 100%.
Mm.
Och att hon också liksom, hon är ju en liten mini-jag.
Mm.
The good and the bad.
Mm.
Och det är ju så lyxigt.
Ja. Ja.
Det var det bästa. För dig då?
Nej, men jag känner att jag lever lite i, som jag tänkte att framtiden skulle vara för ett antal år sedan. Mitt äldsta barn har börjat högstadiet. Mitt mellanbarn har börjat skolan.
Alltså,
vilken
stort
grej. Så det känns som att, ja men herregud, de börjar bli stora liksom.
Mm.
Det är stora steg liksom.
Mm.
Det bästa har varit massa lärdomar under året faktiskt. Jag gjorde en superrolig grej i somras.
Mm.
Jag vet inte om jag berättade det för dig, men jag var ju så här ledare på ett livsåskådningsläger.
Va?
För ungdomar.
Nej, det har du inte berättat.
Nej, alltså,
åh, vad
det
roligt.
Var så spännande. Det är en organisation.
Livsåskådningsläger.
Exakt.
Att det ens finns.
Ja, det finns.
Vad är det?
Ja,
jag vill veta allt.
Det är som en alternativ konfirmation. Mm. Så Protus är en demokratisk och icke-religiös organisation.
Mm.
Funnits ett antal år.
Mm.
Som har sådana här läger för ungdomar som har gått ut 8:an.
Att de ska vara äldre än, alltså man ska ha slutat 8:an.
Ja, man ska ha slutat 8:an.
Uh-huh.
Och hela programmet är uppbyggt av filosofer och psykologer. Och man är där i 2 veckor. Och varje dag har ett tema och så har man diskussionsgrupper. Som man pratar om.
Här måste jag ju åka på.
Ja, men det var så spännande.
Vad är också typ så här i skärgården?
Ja, i skärgården, i Stockholms skärgård. Det finns även i Skåne och det finns även i Åre. Så det är liksom landstäckande. Men det var så spännande.
Så man betalar för att gå på det?
Man betalar för det. Det är
och du får betalt också? För
Nej, jag fick inte betalt. Utan det var pro bono.
Mm.
Men det var ju så.
Men man
så
får mat och husrum och så
mat
liksom.
Och husrum. Ja. Och vilket husrum och vilken mat.
Mm.
Alltså super.
Var någonstans i skärgården var det?
Det ligger vid Finnhamn. Mm. På en liten ö.
Mm.
Som heter Ekskäret.
Åh, det vet jag ju vad det är.
Känner du till det?
Ja,
men alltså,
det har varit min dröm att åka dit ju.
Ja. Nej, det var bara
nu
så
vet jag
häftigt.
Vad jag ska göra i sommar. Alltså.
Ja, Ja, men alltså,
för man har med sig egna barn också.
Nej, men grejen är så här. Alltså, de som, du borde ju verkligen åka och vara ledare.
Ja.
Sök nu. De söker ja. Nu.
Men vad gör jag med min dotter i 2 veckor?
Ja, ge henne till mig.
Du behöver en till.
Ja, precis.
Men lyssnarna då, deras bästa med 2019 är ju för de flesta att de antingen blev gravida eller att de födde sitt efterlängtade barn, såklart. Att landa där jag blir mamma och inse att jag är tillräcklig. Min son föddes 7/12 efter 2 IVF-er. Min dotter, att jag upptäckte Olga och blev gravid, hear, hear på den. Att jag startade min resa och blev mamma, det är många som skriver om. Att jag snart klarat hela min barnmorskutbildning, fint. Vi blev äntligen gravida, jag och min sambo blev gravida med hjälp av IVF. Att få börja med försök för att bli självstående mamma, ja, du hör, det är ju väldigt liknande. Jag tycker det är lite hoppfullt.
Verkligen.
Och också för er som kanske tycker att det här ämnet blir lite jobbigt för att ni fortfarande tycker att allt känns tufft. Hör här hur många det är som faktiskt lyckas. Jag startade processen mot att bli enastående mamma. Använder ju några andra. Det är ett annat
det är
ord.
Jättebra.
Ja, jag tycker självstående är bättre.
Ja,
men enastående är fint också.
Självstående, enastående mamma. Det är bra.
Vi blev gravida, att jag blev gravid. Min unge, jag har påbörjat barnprocessen. Utan tvekan att jag blev mamma. Ja, massa härlig pepp här alltså. Att få min son. Äntligen kom det efterlängtande plusset. Ja, det är så... fint när ni delar med er. Med det, ska vi stänga 2019?
Jag tycker vi stänger det.
Du känns lika ganska framåt. Klar med 2019.
Jag är väldigt klar med 2019.
Och om vi då ska tänka på istället vad vi ser fram emot med 2020.
Ja, ett lugnare år.
Ja.
Jag tror att vardagen, jag vill ha liksom en lugn och skön vardag.
Ja.
Det är det jag ser fram emot.
Här är vi inte lika polariserade som vi var på förra frågan.
Vardagslunken.
Ja, vet du, det längtar faktiskt jag också efter.
Alla är friska, alla mår bra.
Ja.
Vardagen funkar.
Ja.
Det längtar jag efter.
Det gör jag med. Alltså jag längtar efter att inte behöva liksom kämpa för att få vardagen. Alltså jag är ju tidsoptimist. Och tackar alltid ja och planerar in alldeles för mycket saker. Och det har liksom hela mitt liv egentligen inte varit ett så stort problem. Jo, det har det ju, men det har, jag, har ganska,
inte för dig.
Jag har ganska lätt kunnat hantera det genom att jobba på nätterna och liksom, varit väldigt anpassningsbar. Men nu när man har barn så går ju inte det riktigt. Eller det går verkligen inte. Och det får jag kämpa lite med. Så jag behöver liksom få till en vardag där man hinner njuta. Det är min 2020, ska jag njuta.
Bra.
Jobba när jag jobbar, vara ledig när jag är ledig, inte vara tillgänglig jämt.
Ja. Det är väldigt bra.
Ja. Nu ska vi se här vad lyssnarna delar med sig av, för de ser fram emot det. Få se min mage växa, gå på ultraljud, känna sparkar och såklart lära känna vårt mirakel. Fint. Få göra IVF i januari. Med delade känslor påbörja syskonförsök. Att bli mamma. Att se min fantastiska nyfödda son utvecklas. Att förhoppningsvis få bli mamma. Att påbörja IVF och förhoppningsvis bli gravid. Att få föda fram min dotter som vi längtat så länge efter. Fina grejer, va? Att kunskap kring ofrivillig barnlöshet sprids så att fler kan bli hjälpta. Oh my god.
Jättebra.
Det är ju liksom därför jag gör den här podden. Bland annat. Att bli gravid. Att förhoppningsvis bli gravid. Att få sluta längta. Att bli inseminerad och vara ett steg närmare min dröm. Att påbörja IVF efter 4 misslyckade inseminationer och att öka mina chanser att bli gravid. Att fortsätta hemmamyset med min son och att kanske bli mamma igen. Spännande. att få må bra igen, att min bästa vän blir gravid, att börja med IVF-försöken i januari, hoppas på positivt resultat. Stunder av förnöjsamhet, stunder av lycka och hopp, mys med min hund. Det var ju fint.
Mm.
Att få adoptera. Ja, det är hoppfullt ju.
Mm. Det är längtan.
Ja, det här vill ju vi också att alla ni ska få uppleva.
Ja.
Tack snälla för att ni har delat med er med era innersta tankar 2019 och 2020.
Jättefint.
Jag känner mig väldigt peppad alltså.
Ja, jag med. Jag blev lite rörd faktiskt.
Blev du det?
Ja, ja. Det blev jag.
Jag märkte jag undrar vad som
men jag tänker också. Men jag tänker också på det här med längtan när du pratade med Emily.
Ja, vad längtar du efter? Ja, visst är
så
bra.
Så jäkla bra.
Ja.
Jag älskar det. Det fick mig att tänka så mycket.
Vad kom du fram till då?
Nej, men jag kom fram till att jag tror att hela min barnlängtansprocess och det som vi gick igenom under den perioden, det öppnar upp så många andra längtansdrömmar.
Mm.
Och jag, nu i efterhand så kan jag ju se att bara det faktum att jag har hoppat av mediekarriären och börjat plugga nu mitt i livet.
Mm.
Det är liksom ett resultat av det någonstans.
Ja, en konsekvens.
En konsekvens av att att man vågar säga, men vad längtar jag efter? Liksom?
Mm.
Nej, men jag längtar efter att ha en annan typ av mening i mitt liv.
Mm.
Jag längtar efter att ja, men du vet, se en annan typ av framtid. Att göra någonting helt annat.
Mm.
Som ligger mycket närmare än mig själv. Liksom.
Det är så bra också, tänker jag, att sätta ord på det där. För, det var, för Emily hade ju skrivit i förordet till boken som jag fick så här, vad längtar du efter med stora bokstäver. Och då tänkte jag ju direkt när jag fick boken så här, men jag har ju redan fått allt jag längtar efter. Jag längtar inte efter något först. Och sen när vi skulle spela in avsnittet så tänkte jag, men nu måste jag ju tänka till. Och jag fick ändå sitta en stund liksom, vad är det jag längtar efter? Och sen bara när det väl kom, då kom det ju hur mycket grejer som helst som jag längtar efter. Och det leder ju till att man blir peppad. Ja, men just det här längtar jag ju efter. Det innebär ju att jag behöver ta det här steget. Eller jag ska göra det här. Eller jag ska prioritera det här. Eller liksom.
Ja.
Det finns ju någon otrolig drivkraft i längtan.
Verkligen.
Håll fast vid din längtan. Vad är din så här som du längtar efter i vardagen? Har du några guilty pleasure-grejer?
Nå, guilty pleasures. Alltså det är min stora dröm framöver, men det är liksom på flera års basis, det är att jag önskar att jag kommer kunna bo utomlands med familjen.
Mm.
Men det är mer en sån där, ja, men vet, logistisk fråga.
Mm. Jag tänkte mer typ så här, för jag har ju liksom matgrejer.
Ja.
Alltså, jag kan liksom
pasta carbonara.
Kanske inte just det, men jag, ibland kan jag liksom, ja, om jag känner att jag har liksom åstadkommit saker, då kan jag vara så här, åh, nu ska jag gå och köpa en god ost.
Ja. Okej, nej, men mitt är chips.
Är det
dillchips,
så? Dillchips,
ja,
också?
Vilken
äter
dag
du
i veckan.
Också?
Ah, inte lika mycket dipp faktiskt. Men dillchips.
Det är min absolut största last. Jag sa ost nu, fast jag egentligen menade. Alltså jag äter ju sour cream chips med holiday dipp.
Ah,
det är gud. Typ det godaste jag vet.
Ah,
men för att inte skämta bort det helt så har ju du rätt i att man ju, även om man inte får det man längtar efter mest, så kan man längta efter andra mindre grejer.
Ja.
Under resans gång som man ju faktiskt kan uppfylla.
Ja, och jag tror också att, att på något vis det här faktum att verbalisera för dig själv och säger att det här längtar jag efter, då är du ett steg närmare. Men det, du lär dig också att ja, saker och ting kan komma fram i det där som man kanske inte trodde från början.
Ja.
Alltså jag tror ju helt enkelt att jag inte skulle kanske gjort den här förändringen i mitt liv om inte jag hade gått igenom den barnprocessen som jag har gjort.
Nej.
Jag tror inte det.
Det tror jag att du har rätt i.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Så här i januari så jobbar jag mycket med dels med mina egna så här, jobbmässigt strategier och målsättningar och så. Mm. Och privat. Och jag hjälper också andra med det. Alltså jag jobbar med att hjälpa andra med det.
Och då, att sätta planen för året.
Ja, och att man ska liksom, jag brukar alltid göra per halvår och sen per år och sen femårsplan och tioårsplan. Ja, men då får man skriva upp sina drömmar och mål liksom mer. Och då står det alltid så här på det här pappret: det mål som är i harmoni med min själ och som jag känner mig inspirerad att uppnå i år. Jag tycker det är så fint, för då det blir liksom lite en annan fokus då än bara de där jobbmässiga målen. Och det är ju väldigt likt liksom vad längtar efter. Och sen när man har kommit på då, så ska man fylla i så här vad jag ska göra varje dag för att uppnå det här, vad jag ska göra varje vecka och vad jag ska göra varje månad. Och sen får man också skriva upp så här: vilka egenskaper eller saker eller personer har jag redan nu som hjälper mig att uppnå det här? Och vad ska jag liksom skaffa mig?
Just det.
Och det tycker jag är också så bra att man får tänka på så här, för det är ju väldigt mycket saker man redan har som man tar för givet och glömmer bort att man har.
Visst det. Men det här påminner, har du hört allt om Ikigai?
Nej.
Det var en sån här japansk, vad ska man säga, idé. Där man har fyra cirklar som möts. Och varje cirkel står liksom för vad du är bra på. Vad som gör dig lycklig. Vad som gör världen till en bättre plats. Och vad du kan tjäna pengar på.
Oh, vad intressant.
Och där de här sammanstrålar i mitten,
det är där man ska vara.
Är ditt ikigai.
Ikigai.
Kolla upp det. Det är så spännande.
Hur stavas det?
Ikigai. I-K-I-G-A-I.
Alltså, vi ska upprepa de här fyra nu. Det är alltså vad du är bra på. Vad du älskar. Vad världen behöver.
Just det.
Och vad man kan få betalt för.
Ja. Och hittar du alla fyra, då befinner du dig i mitten och då har du ett ikigai.
Jonas, nu har vi ju pratat jättelänge inledningsvis när det egentligen ska vara en frågepodd. Men vi tar några frågor och sen så kommer ju du tillbaka snart igen, så fortsätter vi med resten av frågorna.
Ja, bra.
Okej, Jonas, här kommer en fråga som vi har fått på Instagram. Hur gör man när den ena parten inte vågar säga att jag inte orkar längre och den andra vill fortsätta?
Ja, hur gör man?
Alltså, det är ju en jättesvår fråga och framförallt svårare att generalisera. För jag tänker att man måste utgå från varje individuell specifik situation. Men grundregeln är ju att sätta ord på det mesta i en relation, tycker jag. Alltså vara tydlig med sina känslor och sina behov. Våga uttrycka att man inte vill fortsätta.
Ja.
Att man inte orkar.
Alltså jag kan tänka att det finns ingen väg runt det.
Nej.
Alltså, så är det.
Så är det ju liksom.
Och då måste man prata om det.
Jag tycker också det finns någonting i liksom, det spelar ju ganska stor roll om det är mannen eller kvinnan som inte orkar fortsätta, eftersom det är ju den kvinnliga kroppen. Samtidigt som ett sätt att hantera svåra, det gäller ju alla situationer, det är ju att försöka förstå den andra. För det som blir väldigt svårt är ju om man kör sina egna varsina linjer och inte heller delar med sig av varför man vill försöka flera gånger eller inte vill försöka och sådär. Och om man liksom sätter ord på det till varandra, så kanske man ändå kan närma sig varandra i att man förstår varför den andra vill sluta eller vill fortsätta eller vad det är.
Ja, nej, men jag tänker att att det är jätteviktigt att prata om det där. Mm. Det måste upp till ytan och det måste ut.
Mm.
För det handlar inte bara om här och nu, utan det handlar ju om resten av ens liv.
Mm.
Och det som man önskar och längtar efter. Liksom.
Ja.
Men jag kan tänka också det här med att prata. Det finns ju otroligt, ni pratar ju om det, du och Emily.
Ja.
Det här med att saker och ting är outtalat.
Det, alltså jag har tänkt så mycket på det sedan vårt avsnitt.
Ja, och jag har också tänkt väldigt mycket på det där. Och jag tänker att även om du pratar så finns det ju stor risk att du pratar förbi varandra.
Ja.
Jag menar, du pratar med mig och berätta vad du känner och tänker och tycker.
Ja.
Jag hör vad du säger.
Ja.
Men det är inte säkert att jag tolkar det på samma sätt som du menar.
Nej.
Alltså, jag har ju upptäckt det här sista tiden med mig och Karo, som jag har barn med.
Mm.
Att vi i mångt och mycket pratar förbi varandra.
Mm. Det har ni kommit på för att ni har varit här, typ.
Ja, exakt. Det är ditt fel.
Ja, det är mitt fel. Oh, vad hemskt.
Det blev en kris. Ja. Nej, det blev ingen kris så till vidare. Jag tror bara att det kommer komma något väldigt bra ur det. Och jag tror att det var bra att det kom upp till ytan.
Mm.
Men en känsla av att man inte förstår den andra.
Mm.
Man kanske pratar och säger saker, men, men det landar inte rätt. Liksom.
Nej.
Och jag tror att lösningen i vårt fall det är ju liksom att vi ska gå till en tredje part.
Ja,
jag
skulle precis säga det. Därför parterapi är oslagbart
men
bra.
Men reda alltså. Ut det. Och det handlar kanske inte om en, liksom en akut så här brandkris att någonting ska släckas. Utan bara ett långsiktigt.
Ja.
Okej, men hur ska vi få det här att funka i längden?
Mm.
När jag säger det här så, ja, så säger du att du förstår. Men det verkar inte som att du förstår.
Nej.
Och jag tänker i mitt lilla huvud också att det är, man kan inte säga att det är kvinnligt och manligt, men jag tror att det är det.
Jo, det tror jag.
I mångt kan man.
Sen går det inte helt att generalisera. Men...
Det går inte att generalisera, men i vårt fall så tänker vi på olika sätt, tror jag. Vissa saker är mer viktigt för henne, andra saker är viktigare för mig.
Mm.
Och jag tror att...
Jag tänker man är också födda olika. Man har olika temperament och olika mönster.
Ja,
liksom.
Och du har ju olika, ja, precis. Du kommer från hel, du går in i en relation med vissa, ja, med allt du är och allt du har erfarit liksom, genom livet.
Mm.
Och vilka förväntningar. Framförallt det där.
Mm.
Vad man förväntar sig framåt av den andra.
Ja.
Så jag tror att hitta ett sätt som är minst obekväma.
Ja.
Att börja prata.
Ja, och verkligen ta hjälp av en tredje part. Det behöver inte bli någon lång, man behöver inte gå i terapi och man, i massa år och säga att man har massa problem. Det är, väldigt många räcker det med kanske 3, 4, 5 gånger att bara hitta ett sätt att kommunicera. Det är så intressant, nästan alla par jag börjar med eller relation, alltså det kan ju vara syskonrelation, alltså parterapi eller relationsterapi, så brukar jag nästan alltid inledningsvis jobba med imago.
Mm.
Som är ju en teori där verktygen blir att man i terapirummet ska upprepa vad den andra har sagt.
Mm. Just
det. Och det är liksom man tänker sig, vad är det här för fånig övning? Mm. Jag tänkte även det själv innan jag pluggade det. Men det är så intressant. Alltså de enklaste basala grejerna. Den ena personen säger, men det här är det viktigaste för mig i relationen. Det kan vara liksom en mening. Och så ska den andra upprepa precis vad den första personen sa. Och ändå säger den inte vad den första personen sa.
Det är som en kort version av viskleken.
Ja, och det blir liksom så... Och gör man det på ett bra sätt, alltså kan man jobba med imago på ett bra sätt, så blir det så tydligt hur liksom man vinklar varenda liten skeende som sker. Och att det finns två perspektiv på allting och så.
Mm.
Det är svårt med relationer.
Mm.
Men jag upplever ändå alltid att vägen fram oftast är ökad förståelse för den andra.
Mm.
Att man kanske släpper lite sin egen ståndpunkt.
Men alltså för att återkomma till den frågan.
Ja, precis.
Så
bra.
Är det ju verkligen att hitta den minst obekväma situationen och tillfället och börja prata om det.
Mm.
Det måste ut.
Ja.
Liksom.
Och sen tänker jag rent konkret att man kanske ska landa i så här, okej, om den ena vill sluta nu och den andra kan hålla på i all evig framtid. Ja, men då kanske man ska bestämma så här, vi gör 3 försök till eller något sånt där. Sen så tror jag att det är svårt för att den som vill fortsätta kommer ju fortsätta efter de där 3 försöken också.
Ja.
För att det är ju typ omöjligt att sluta.
Ja, Men det var också en sån här referenspunkt till ditt och Emelies samtal. Det här med bilden av att det är som en enarmad bandit.
Ja, visst var
man
bra.
Kan inte stoppa. Nästan som ett spelmissbruk.
Mm. Absolut. Ja, det finns en till fråga här som är lite på samma linje. Så jag tycker vi tar den också. Hur överlever man som par alla motgångar? Hur får man relationen att hålla? Svaret blir ju egentligen detsamma. Kommunikation och kontakt. Närhet. Ja. Förståelse.
Och kanske göra andra saker också.
Ja.
Att inte bara projektet barn blir allt.
Det är en jättebra grej.
Jag menar, man blir ju tillsammans med någon av olika anledningar.
Mm.
Och just barnlängtan kanske inte var den nummer ett. Eller kanske var nummer ett. Men det var ju i kombination med massa andra saker också. Odla dem parallellt.
Det är ju roligt att du säger det, för det är ju imagos andra ben.
Jaha,
att påminna om varför man föll för varandra från första början.
Ja,
och vad det är man gillar hos den andra. För ofta ser det ju så, när man kör fast så glömmer man ju bort det.
Ja.
Så då är man bara väldigt fokuserad på att bli irriterad på den andra eller leta fel. Mm. Eller.
Just det.
Så man liksom tar en ur den negativa spiralen. Liksom.
Ja, men börjar du leta fel så kommer du alltid hitta dem.
Ja.
Så är det ju. Ja, nej, det där är en superbra fråga tycker jag. Men den är ju väldigt, väldigt svår samtidigt.
Relationer är ju svåra. Jag tycker man ser liksom, så fort ett par hamnar i ett problem, oavsett om det är barnlängden eller inte, så blir oftast konsekvensen av det att man drar sig ifrån varandra.
Mm.
Alltså att man skyddar sig själv. Och när man egentligen skulle precis behöva göra tvärtom.
Mm.
Att närma sig varandra. Men det är ju läskigt liksom. Det finns ju rädslor i det.
Ja. Nu är inte Carlos och min relation en kärleksrelation. Men det vi laborerar ganska mycket med, det är ju att prata med varandra i olika moduler.
Mm.
Att du vet, vissa saker som är viktiga, det skriver vi ner till varandra.
Mm.
Så man inte bara pratar på telefon eller pratar live med varandra. Mm. Ansikte mot ansikte.
Mm.
Utan vi har även, ja men du vet, vi har liksom en sån här veckoschema, ett Excel-ark. Var ska barnen bo? Och vissa saker som måste göras.
Mm.
Så här viktiga grejer.
Mm.
Men där står ju även liksom, okej, hur ska vi reda ut det här med våra förväntningar på varandra och planen för hur vi ska hitta någon som är någon bra terapeut som ska hjälpa oss. Och så,
fint.
Och så blandas det med, ja okej, vad ska vi köpa i födelsedagspresent till den och den?
Mm.
Så det är liksom högt och lågt. Men just att ändra olika kommunikationsmedel.
Mm.
Det funkar ganska bra för oss.
Bra, ja. Mm. Jag vill också tipsa om empatisk kommunikation. Eller som det heter, non-violent communication.
Mm.
Jag tycker empatisk kommunikation låter mycket mysigare. Men det är ju ett väldigt tydligt arbetssätt. Alltså en form för att kommunicera, där man ju tar bort alla former av anklagelser.
Mm.
Alltså när jag observerar det här så känner jag, eftersom jag har ett behov av, skulle du kunna tänka dig att?
Mm.
Och tyvärr innebär det ju att båda parter måste kunna det, för att det är liksom inte, man lär sig inte det på 5 minuter, man behöver öva lite. Men det kan man ju få hjälp med i parterapi också. Men det tycker jag, för att det blir, men du då? Man hamnar väldigt mycket i så här, men du då? Ja, men du då?
Mm.
Och så blir det någon sån här pajkastningsordkrig som ju är otroligt overksamt.
Ja, men de flesta diskussioner, de flesta bråk går ju också i cirklar. Det är cirkulärt. Ja. Man går ju alltid tillbaka till saker istället för framåt.
Men jag skulle vilja säga som svar på frågan att ta hjälp av en tredje part.
Mm.
För har man en gång kört fast, då är det svårt. Viktigt är ju där att fokusera på annat.
Mm.
Alltså hitta det som inte är motgångar. För det finns ju.
Ja, det som man föll för från början med den andra personen.
Och sen tänker jag också att man kanske inte alltid måste hålla fast vid alla relationer till 100%.
Nej, och det är nästa steg.
Ja, ibland kanske det är dags att gå vidare. Alltså med tanke på att vi nu har pratat om par och parrelationer, så har vi fått en fråga här som jag ändå tänkte jag var på väg in på, men då tar jag den. Är det skillnad i hur psykiskt tufft det är att genomgå resan som självstående versus vara i par? Jag tycker det är en oerhört intressant fråga.
Mm.
För jag träffar ju många självstående som är mitt i resan och många par som är mitt i resan. Och jag upplever att det är olika svårt på olika sätt.
Mm.
Jag tror att många självstående tänker, för att de också längtar efter en relation, att det är enklare för dem som är i relation. Och på ett sätt är det ju det, för att man är två rent, alltså att man får stöd och man kan få hjälp med sprutor och vad det nu är för grejer. Men på ett annat sätt så är det ju också alla de här sakerna som vi just pratade om. Att man har förväntningar på hur den andra ska supporta.
Mm.
Man ser på behandlingarna på olika sätt. Det blir väldigt orättvist mellan mannen och kvinnan. Alltså det är väldigt fysiskt påfrestande för kvinnan, inte för mannen.
Mm.
Hur kompenserar man för det? Det har vi ju pratat om förut, att det är svårt att kompensera för.
Mm.
Så är man själv, så är det såklart tufft att vara själv. Men det är också på ett sätt enklare att vara själv, för att man har ingen annan person att förhålla sig till.
Mm. Men det kan jag förstå. Och det tycker jag låter väldigt logiskt. Men jag tänker samtidigt, det stöd du får från en partner är ju också, kan ju också vara väldigt, väldigt bra.
Ja.
Så den går man ju miste om.
Ja.
Som självstående.
Ja. Och jag tänker också att om man, som de många jag träffar, upplever att de inte får, alltså så här, generellt sett så är det ju så att en parrelation kanske inte har utsatts för någonting innan man försöker skaffa barn.
Mm.
Och för många som har lätt att få barn så har den inte utsatts för något förrän man får barn.
Mm.
Och när barnet väl kommer så blir det väldigt tydligt hur olika man är.
Just det.
Det är också därför många småbarnsföräldrar skiljer sig.
Mm, exakt.
Så att ha en lite av en resa till att skaffa barn kanske inte alltid är så dumt.
Mm.
För då får man syn på det här innan man får barn. Och i ert fall till exempel så blir man så illa tvungen att sätta sig ner och diskutera det för att ens våga skaffa barn ihop, alltså när det är arrangerat.
Exakt.
Och det tycker jag, er process är en sån inspiration egentligen för alla, för alla borde ta reda på vem det är man skaffar barn med.
Mm. Och vad man kommer in i den resan med för bagage.
Ja.
Och vad man har för förväntningar framåt.
Ja. Så att om man är i en parrelation och känner att man inte får det där stödet så borde man kanske fundera lite på det.
Ja.
Och är man självstående så ska man ju se till att skaffa det där stödet från andra.
Ja.
För alla behöver stödet.
Ja. Och det har ju du pratat väldigt mycket om. Vikten av att skaffa sig det nätverket.
Ja.
Att sålla och sortera och se till.
Våga be om hjälp.
Våga be om hjälp. Att vara öppen med att nu gör man det här.
Mm.
Och skaffa sig det stödet.
Mm.
Och jag kan tänka mig att det stödet kan ju vara starkare än enbart en parrelation.
Mm. Och jag tänker också att egentligen så skulle en parrelation också be om det stödet.
Mm.
Alltså jag tycker, jag upplever nu när jag diskuterar det här i olika sätt och har gjort det under en tid, att det finns liksom ganska mycket kraft i det där med ett Instagramkonto eller en Facebookgrupp, stängd sån alltså, eller en WhatsApp-tråd eller sådär med sina närmsta. För det gör ju att du som längtare själv kontrollerar informationen, du slipper frågor. Och egentligen skulle ju både ett arrangerat par och ett vanligt heteronormativt par också kunna ha det med sina nära och kära. Det kanske bara är 3-4 personer. Liksom att man har den här Facebookgruppen. Nu är vi på kliniken, lägger upp en bild. Liksom.
Mm.
Allt har gått bra idag. Nu väntar vi här på att få kissa på stickan. Och sen kan man några dagar efter man har kissat på stickan, det gick inte vägen den här gången. Liksom.
Mm.
Och då om man för in sina nära och kära i den rutinen, då slipper man det här med alla frågor.
Mm.
Och så slipper man kanske lite också att alla pratar bakom ens rygg och undrar, och de vet inte när de ska fråga och sådär. Så jag upplever att alla de som använder det, något av det verktygen, känner sig väldigt styrkta i det och får också då mycket stöd.
Mm.
Det är väldigt lätt att skicka hjärtan och lajka och vara fint och liksom. Och det är ju sen också en väldigt fin grund för att be om hjälp när man väl har fått barn.
Verkligen. Nej, men det är jättebra. Vi har ju en sån här familjekalender. Vi delar ju bilder där vi uppdaterar.
Ja.
Liksom Karo och mig, men även vår närmsta familj.
Mm.
bara lägger upp, ja men nu gör vi det här och nu ja. Det här. Och det är också väldigt bra för den andra att se vad som händer och också för, fast där, den är ju mer positiv. Det är liksom inte som en stödkanal. Men jag tycker det var väldigt bra idé.
Ja,
det är väldigt bra verktyg som du sa nu.
Ja, jag tänker om ni hade gjort den när ni höll på och försökte så hade det ju blivit en stödkanal.
Ja, exakt.
Så här, nu sitter vi i Finland på kliniken.
Ja.
Då hade ju alla bara heja.
Ja, håll tummarna.
Ja, liksom. Typ. Ja, exakt. Så jag tycker det är liksom... För det är svårt att be om hjälp. Så, och det är liksom att sätta sig i one-to-one-situationer och be om hjälp är jättesvårt. Se folk i ögonen och be om hjälp är jättesvårt. På telefon är svårt. Men på det här sättet så tar man liksom bort de där.
Och det gäller ju det gäller att göra det där när du är stark och innan du behöver hjälpen.
Ja.
Du ska ju bygga det där nätverket innan.
Ja.
För sen när du sitter där och behöver det, då är du inte stark nog att be om det.
Nej.
Det ska finnas på plats.
Ja. Det blir väl en liten avstickare på frågan, men jag skulle egentligen vilja svara att det är psykiskt tufft att leva med barnlängtan oavsett. Och alla behöver hjälp.
Ja.
Och i synnerhet då kanske de som är självstående.
Mm.
Ska vi avsluta med det?
Ja, det tycker jag låter bra.
Du kommer ju tillbaka jättesnart eftersom jag har så sjukt mycket frågor här som vi inte har svarat på. Som vanligt. Det är så kul att ni skickar frågor. Men då hoppas ju jag på att ni framöver då börjar spela in era frågor. Så mejla era frågor på info@jagvillhabarn.com och om ni behöver liksom bre ut er så kan ni både skriva och sen att ni spelar in ganska kort. Så att vi kan spela upp i podden. Era frågor vore ju så kul tycker jag. Jonas, fick en fin start på 2020.
Verkligen.
Vi ses snart igen.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.